the conference center at Temple Square in Salt Lake City.
Från konferenscentret vid Temple Square i Salt Lake City sänder vi nu den 182:a generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga, med tal av generalauktoriteter och andra generalämbetsmän. Tabernakelkören står för musiken under detta möte. Denna utsändning tillhandahålls som public service av Bonneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjudet. President Dieter F. Uchtdorf, andra rådgivare i första presidentskapet, leder den här sessionen.
Brothers and sisters, we welcome you.
Bröder och systrar, välkomna den här eftermiddagen till den femte och avslutande sessionen av 182:a generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. President Thomas S. Monson, som presiderar vid konferensen, har bett mig att leda mötet. Vi sänder våra hälsningar till kyrkans medlemmar och vänner överallt som deltar i det här mötet via radio, tv, internet eller satellit. För musiken under den här sessionen står Tabernakelkören under ledning av Mac Wilberg och Rand Murphy, med Linda Marquez och Bonnie Goodliffe vid orgeln. Kören inleder mötet med att sjunga Denna dag av fröjd och glädje. Inledningsbönen får vi sedan av äldste W. Craig Twick i det 70s korum. Därefter sjunger kören Kommen till Herren.
Our Father in heaven.
Vår Fader i himlen. Vi samlas i uttryck för kärlek. Och vi enas i vår tro denna dag. I kärlek till dig och din son Jesus Kristus. Vi tackar dig, helige Fader, för förmånen vi haft idag och fortfarande att få undervisning av levande profeter, siare och uppenbarare. Må vi vara villiga lyssnare. Må en del av din ande fortfarande vara hos oss. I hem över hela världen. I städer och möteshus. Här i konferenscentret. Att den heliga anden må genomtränga hjärtan och sinnen. Och åstadkomma förändring av hjärtat och handlingar av godhet. Att vi formar våra liv efter din sons. Och den kommande påsktiden. Att vi är tacksamma för hans försoning. Att våra vittnesbörd stärkt och vår tro utvidgas denna dag. Så må vi låta detta ge uttryck i handling så att våra andar och vår önskan kan utvidgas. Vi tackar dig för att du uppehåller Thomas Monsons liv, för hans kärlek, medkänsla, hans tydlighet och hans godhet. Vi tackar för detta rena exempel och det rena hjärtat. Må din ande vara med oss nu i musik och budskap. Må hjärtan förändras och stärkas och må tron utvidgas är vår ödmjuka bön. I Jesu Kristi namn. Amen.
We will now be pleased to hear.
Vi får nu höra från äldstena Elton Perry och M. Russell Ballard i de 12 apostlarnas korum. Därefter talar äldste Vincent Halleck i de 70 korum.
I have a very good friend who sends me a new.
Jag har en mycket god vän som skickar mig en ny slips att ta på mig under den session jag talar på varje generalkonferens. Han har utmärkt smak, eller hur? Min unge vän har en del svåra problem och det begränsar honom på vissa sätt. Men på andra sätt är han fantastisk. Hans frimodighet som missionär till exempel konkurrerar med Mosias söner. Jag tror det beror på att enkelheten i hans tro gör den så otroligt stark. Jag tror att i Scotts sinne är det otänkbart att inte alla är medlemmar i Jesu Kristi kyrka av sista dagens heliga. Och att inte alla har läst Mormons bok och inte har ett vittnesbörd om att den är sann. Låt mig berätta om en händelse i Scotts liv när han för första gången flög ensam för att besöka sin bror. En granne som satt i närheten hörde Scotts samtal med personen som satt bredvid honom. Hej, jag heter Scott. Vad heter du? Hans stolsgranne gav sitt namn. Vad har du för yrke? Jag är ingenjör. Så fint. Var bor du? I Las Vegas. Vi har ett tempel där. Vet du var mormontemplet ligger? Ja, det är en vacker byggnad. Är du mormon? Nej. Ja, men det borde det vara. Det är en toppenreligion. Har du läst Mormons bok? Nej. Ja, men det borde du göra. Det är en jättebra bok. Jag håller helhjärtat med Scott. Mormons bok är en jättebra bok. Profeten Joseph Smiths ord i Mormons boks inledning har alltid inbjudit inom mig. Jag berättade för bröderna att Mormons bok var den mest felfria boken av alla på jorden och vår religions slutsten, samt att en människa kommer närmare Gud genom att följa dess lärosatser än genom någon annan bok. I år i våra söndagsskolklasser studerar vi Mormons bok. När vi förbereder oss och medverkar må vi motiveras att följa Scotts frimodiga exempel, att dela vår kärlek för den här speciella skriften med andra som inte tillhör vår kyrka. Ett framträdande tema i Mormons bok formuleras i den sista versen i första kapitlet av första Nefi. Nefi skriver: men se, jag Nefi ska visa er att Herrens ömma barmhärtighet är över alla dem som han har utvalt på grund av deras tro, så att han gör dem mäktiga, ja, ger dem kraft till befrielse. Jag önskar tala om hur Mormons bok, som är en öm barmhärtighet från Herren, bevarad för dessa sista dagar, befriar oss genom att lära oss på ett rent och felfritt sätt om Kristi lära. Många av berättelserna i Mormons bok handlar om befrielse. När Levi gav sig ut i ödemarken med sin familj handlade det om befrielse från Jerusalems ödeläggelse. Berättelsen om jarediterna är en berättelse om befrielse, likaså berättelsen om mulekiterna. Alma den yngre befriades från synden. Helamans unga kriare befriades från döden i kriget. Nefi och Lehi befriades från fängelse. Befrielsens tema kan ses klart och tydligt genom hela Mormons bok. Det finns två berättelser i Mormons bok som är mycket lika och ger oss en viktig lärdom. Den första finns i Mosia, i början i kapitel 20. Här lär vi oss om kung Limmi som bodde i Nefis land. Lamaniterna hade krigat med Limmis folk. Resultatet av det kriget var att lamaniterna lät kung Limmi regera över sitt folk, men att folket skulle vara i träldom under dem. Det var en mycket orolig frid. När Limis folk fått nog av lamaniternas misshandel övertalade de kungen att ge sig ut i strid mot dem. Tre gånger led de nederlag. Tunga bördor lades på dem. Slutligen ödmjukade de sig och ropade med stor kraft till Herren att han skulle befria dem. Vers 15 i kapitel 21 återger Herrens svar för oss. Och se, Herren var sen att höra deras rop för deras ondskas skull. Ändå hörde Herren deras rop och började uppmjuka lamaniternas hjärtan så att det började lätta deras bördor. Men Herren fann inte för gott att befria dem ur träldomen. Snart därefter kom Ammon och en liten grupp män från Sarahemla och tillsammans med Gideon, en av ledarna för Limis folk, gjorde upp en plan genom vilken lyckades fri från lamaniternas misshandel. Herren var sen att höra deras rop. Varför? På grund av deras ondska. Den andra berättelsen liknar den första på många sätt, men den är ändå annorlunda. Berättelsen finns i Mosia 24. Alma och hans folk hade bosatt sig i Helams land när en lamanitisk här kom inom landets gränser. De mötte samman och diskuterade fram en fredfull lösning. Snart började lamaniternas ledare utöva myndighet över Almas folk och lägga tunga bördor på dem. I vers 13 läser vi: och det hände sig att Herrens röst kom till dem i deras bedrövelse och sade: lyft upp era huvuden och var vid gott mod, ty jag känner till det förbund ni har slutit med mig. Och jag ska sluta förbund med mitt folk och befria dem ur träldomen. Almas folk befriades från lamaniternas händer och det färdades lyckligt och väl tillbaka till Sarahemla. Vad var skillnaden mellan Almas folk och kung Limis folk? Uppenbarligen fanns det flera skillnader. Almas folk var fredfulla och mer rättfärdiga. De hade redan blivit döpta och ingått förbund med Herren. De hade ödmjukat sig inför Herren innan deras svårigheter började. Alla dessa skillnader gjorde det riktigt och rätt. Att Herren snabbt befriade dem på ett mirakulöst sätt från dem som höll dem i träldom. De här skriftställarna lär oss om Herrens kraft att befria. Profetier som förutsäger Jesu Kristi liv och mission lovar oss den befrielse som han ska ge oss. Hans försoning och uppståndelse betyder att vi alla undflår fysisk död. Och om vi omvänder oss undflår vi också andlig död, vilket för med sig det eviga livets välsignelse. Dessa löften om försoningen och uppståndelsen, löften om befrielse från fysisk och andlig död, förkunnades av Gud till Mose när han sade: ty se, detta är mitt verk och min härlighet, att åstadkomma odödlighet och evigt liv för människan. I motsats till det för oss vackert utformade trossatserna i heliga skrifterna finner vi motarbetande sekulära krafter som engagerar sig i att utmana gamla trossatser i heliga skrifterna. Skrifter som har gett oss vägledning i många århundraden och definierat eviga värderingar och normer för vårt handlingssätt i livet. Det förkunnar att lärdomarna i Bibeln är falska och att mästarnas lärdomar är gammalmodiga. Det ropar med hög röst att varje människa måste vara fri att upprätta sina egna normer. Det försöker ändra det troendes rättigheter i strid mot det som lärs i skrifterna och i profeternas ord. Vilken välsignelse det är att ha redogörelsen om vår Herres och Frälsares verksamhet i Mormons bok, som ger oss ännu ett vittnesbörd, testament om läran som förkunnas i Bibeln. Varför är det viktigt för världen att ha både Bibeln och Mormons bok? Jag tror att svaret på det finns i det 30:e kapitlet i första Nefi. Nefi skriver: och ängeln talade till mig och sade: dessa sista uppteckningar som du har sett bland icke-judarna, det vill säga Mormons bok, ska fastslå sanning hos det första, det vill säga Bibeln, vilka kommer från Lammets 12 apostlar och ska känna ger i tydliga och dyrbara stycken som har tagits bort från dem och ska tillkänna ger för alla släkter, tungomål och folk att Guds lamm är den evige faderns son och världens frälsare och att alla människor måste komma till honom. Annars kan de inte bli frälsta. Varken Bibeln eller Mormons bok är i sig själv tillräcklig. Båda är nödvändiga för att vi ska kunna undervisa och få kunskap om Kristi fullständiga lärosatser. Behovet av den andra förminskar ingen av dem. Både Bibeln och Mormons bok är nödvändiga för frälsning och upphöjelse. Som president Elsa Taft Benson så kraftfullt lärde: när Bibeln och Mormons bok används tillsammans vederläggs falska lärdomar. Jag vill avsluta mitt tal med att nämna två berättelser, en från Gamla testamentet och den andra från Mormons bok, för att visa hur böckerna fungerar i harmoni. Berättelsen om Abraham börjar med hans befrielse från de avgudadyrkande kaldéerna. Han och hans hustru Sara befriades senare på sin sorg och fick löftet att genom sin avkomna skulle alla jordens nationer välsignas. Gamla testamentet berättar hur Abraham tog Lot, sin brorson, med sig ut ur Egypten. Lot fick först välja vilket land han ville ha och valde Jordanslättet. Och han satte upp sina tält vända mot Sodom, en mycket ogudaktig stad. De flesta problemen som Lot fick senare i livet, och det var många, kan spåras tillbaka till hans första beslut att sätta upp tältets öppning mot Sodom. Abraham, det trofastas fader, hade andra upplevelser i livet. Naturligtvis uppstår det många problem, men han levde ett försignat liv. Vi vet inte åt vilket håll Abraham satte upp tältets öppning. Men det finns en stark antydan i den sista versen i 13:e kapitlet av första Moseboken. Abraham flyttade då med sina tält och kom till Mamres terebintlund vid Hebron. Där bosatte han sig och byggde ett altar åt Herren. Fast jag inte vet, tror jag personligen att Abraham satte upp tältets öppning mot altaret som han byggde åt Herren. Hur kan jag dra en sån slutsats? Det är tack vare att jag känner till Mormons boks berättelse om kung Benjamins instruktioner till sitt folk när de samlades för att höra hans sista tal. Kung Benjamin instruerade dem att slå upp sina tält med öppningen mot templet. Vi kan befrias från det onda och ogudaktiga genom att vända oss till de heliga skrifternas lärdomar. Frälsaren är den stora befriaren, för han befriar oss från död och synd. Jag förkunnar att Jesus är Kristus och att vi kan närma oss honom genom att läsa Mormons bok. Mormons bok är ännu ett Jesu Kristi testamente. De första testamenterna om Jesus Kristus är Gamla och Nya testamentet, eller Bibeln. Låt oss återigen komma ihåg min vän Scotts beskrivning av Mormons bok. Det är en jättebra bok. Och jag vittnar för er om att mycket av Mormons boks storhet härstammar från dess harmoni med den heliga Bibeln. I Jesu Kristi namn. Amen.
Brothers and sisters, according to the scriptures, The Liahona was a round ball of curious workmanship.
Enligt skriften var Liahona ett runt klot tillverkat med utsökt konstfärdighet. En av visarna, det fanns två, visade vägen för Lees familj att färdas i vildmarken. Jag tror jag förstår varför han var förvånad när han såg det första gången, för jag minns hur jag reagerade första gången jag såg hur en GPS fungerar. Jag tyckte det var en nutida enhet som var tillverkad med utsökt konstfärdighet. På något förundligt sätt kan det här lilla programmet inuti min mobil visa mig exakt var jag är och ge mig vägbeskrivning vart jag ska ta vägen. GPSen är en välsignelse för både mig och min hustru Barbara. Den gör att Barbara slipper säga till mig att stanna och fråga efter vägen. Och den gör att jag talar sanning när jag säger att jag inte behöver fråga någon om vägen. Jag vet exakt vart jag är på väg. Bröder och systrar, vi har tillgång till ett verktyg som är bättre än den bästa GPS. Alla går vi vilse ibland, även om det bara är lite grann. Det är genom den heliga andens maningar som vi kan komma tillbaka till den rätta vägen i säkerhet. Och det är frälsarens försoningsoffer som gör att vi kan återvända hem. Både samhällen och vi själva kan gå vilse. Idag lever vi i en tid när en stor del av världen gått vilse, särskilt när det gäller värderingar och prioriteringar som gäller i våra hem. För 100 år sedan gjorde president Joseph F. Smith en direkt koppling mellan lycka i familjen och han uppmanade oss att göra vårt bästa i familjen. Det kan inte finnas någon verklig lycka utom hemmet. Det finns ingen lycka utan tjänande. Det finns inget högre tjänande än det som förvandlar hemmet till en gudomlig institution och som befrämjar och bevarar familjelivet. Det är hemmet som behöver reformeras, slutcitat. Det är våra hem och familjer som behöver reformeras i denna allt mer materialistiska och sekulära värld. Ett tydligt exempel är hur allt fler tappar respekten för äktenskapet här i Förenta staterna. Tidigare i år rapporterade New York Times att antalet barn till ogifta kvinnor har passerat en milstolpe. Över hälften av alla barn som föds av amerikanska kvinnor under 30 föds utanför äktenskapet. Vi vet också att bland par som gifter sig i Förenta staterna skiljer sig nästan hälften. Även de som fortsätter vara gifta går ofta vilse genom att låta annat komma i vägen för familjens relationer. Lika oroväckande är det allt vidare gapet mellan rika och fattiga och mellan de som strävar efter att bibehålla familjens värderingar och åtaganden och de som har gett upp kampen. Statistiskt sett är lågutbildade med påföljande lägre inkomst mindre benägna att gifta sig och gå till kyrkan och mer benägna att begå brott och skaffa barn utanför äktenskapet. Och de här trenderna är oroväckande också i stora delar av resten av världen. Trots vad många tror så tycks det finnas ett samband mellan välstånd och utbildning och traditionella familjer och värderingar. Frågan är naturligtvis, vad är det som är orsak och vad som är verkan? Har vissa delar av samhället starkare värderingar och familjer på grund av att de har högre utbildning och välstånd?
Eller är de mer högutbildade och välmående på grund av värderingar och starka familjer? I denna världsomfattande kyrka vet vi att det är det senare som stämmer. När människor tar till sig familjerelaterade och religiösa åtaganden till evangeliets principer börjar det gå bättre för dem andligen och ofta också timligen. Och samhället som sådant stärks naturligtvis också när familjerna växer starkare, växer och blir starkare. Hängivenhet mot familj och värderingar är den grundläggande orsaken. Nästan allt annat är verkan. När par gifter sig och förbinder sig till varandra växer deras potential till ekonomiskt välbefinnande. När barn föds inom äktenskap och har både en mor och en far höjer detta deras möjligheter och utsikter till yrkesmässig framgång. Och när familjer arbetar och har roligt tillsammans frodas grannskap och samhällen, ekonomin förbättras och det finns mindre behov av kostsamma säkerhetsnät från regeringar och andra. Så den dåliga nyheten är att familjens upplösning orsakar många problem i samhället och ekonomin. Men den goda nyheten är, precis som med vilken orsak och verkan som helst, att de här problemen kan försvinna om vi tar bort orsaken. Orättvisor försvinner när man lever efter rätta principer och värderingar. Bröder och systrar, vår tids viktigaste orsak är familjerna. Om vi hänger oss åt denna sak förbättrar vi varje annan aspekt av vårt liv och blir både personligen och som kyrka ett exempel och ledstjärna för alla jordens människor. Men det här är inte lätt i en värld där hjärtan vänds åt många håll och där hela planeten ständigt tycks flytta sig och förändras snabbare än någonsin. Allt är i ständig förändring. Mode, trender, flugor, politisk korrekthet och även uppfattningen om vad som är rätt och fel skiftar och förändras. Som profeten Jesaja förutsa kallas det som är fel för rätt och det som är rätt kallas fel. Den andliga splittringen blir allt djupare allt eftersom det onda blir bedrägligare och mer subtilt och drar människor till sig som en lömsk magnet samtidigt som sanningens och ljusens evangelium drar till sig de i hjärtat uppriktiga och hedervärda på jorden som söker efter det som är ärbart och gott. Vi är kanske relativt få till antalet, men som medlemmar i den här kyrkan kan vi sträcka oss över detta allt vidare gap. Vi vet att kraften i ett Kristus-centrerat tjänande samlar Guds barn oavsett deras andliga eller ekonomiska status. För ett år sedan inbjöd första presidentskapet oss att delta i ett tjänande, en tjänande dag för att fira 75-årsjubileet av välfärdsprogrammet som hjälper människor bli mer oberoende. Miljontals timmar donerades av våra medlemmar runt om i världen. Kyrkan är en ankarplats i detta stormiga hav. Ett ankare i förändringens och splittringens oroliga vatten och en ledstjärna för dem som värderar och söker efter rättfärdighet. Herren använder denna kyrka som ett verktyg för att få sina barn runt om i världen att söka sig till hans skyddande evangelium. Elias ande som är obegränsad är också en betydande kraft i Herrens avsikt för sina barns eviga bestämmelse. Med Malakis ord, den helige anden vänder fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder. Kyrkan är ett exempel på hur hjärtan kan vändas, och den är en katalysator för det goda i världen. Bland kyrkans medlemmar som är vigda i templet och som regelbundet deltar i söndagens möten är skilsmässonivån betydligt lägre än i världen. Och familjemedlemmarna är närmare varandra och håller bättre kontakt. Våra familjers hälsa är bättre och vi lever flera år längre än medellivslängden. Vi bidrar med fler ekonomiska resurser och mer tjänande per capita till de behövande, och vi är mer benägna att sträva efter högre utbildning. Jag betonar inte det här för att skryta utan för att vittna om att livet är bättre och mycket lyckligare när hjärtan är vända mot familjen och när familjerna lever i ljuset från Kristi evangelium. Så vad kan vi då göra för att undvika gå vilse? För det första, vi behöver prioritera. Låt allt du gör utanför hemmet vara beroende av och stödja det som händer inom ditt hems väggar. Kom ihåg president Lees råd att det viktigaste arbetet ni någonsin kan uträtta sker inom ert eget hems väggar. Och president David O. McKays tidlösa yttrande att ingen framgång kan uppväga ett misslyckande i hemmet. Strukturera ditt liv så att det finns tid för bön och skrifterna och familjeaktiviteter. Ge dina barn ansvar i hemmet som lär dem att arbeta. Lär dem att om de lever efter evangeliet så leder det dem bort från orenhet, lösaktighet och våld på internet, i media och i tv. Då går de inte vilse utan är redo att möta alla ansvar som livet
sätter i deras väg. För det andra, vi behöver göra saker och ting i rätt ordning. Först äktenskap, sen familj. Allt för många i världen har glömt tingens naturliga ordning och tror att de kan ändra eller till och med kasta om. Låt tron förvisa din oro. Lita på att Guds kraft kan vägleda dig. Till er som ännu inte är gifta, lägg stor vikt vid att finna en evig följeslagare, unga män. Kom ihåg en annan sak som president Joseph F. Smith sa. Ungkarsståndet inger det ytligt tänkande sinnet uppfattningen att det är önskvärt eftersom det medför ett minimum av ansvar. Det stora felet ligger hos de unga männen. Den här ålderns lockelse leder dem bort från plikten så ansvaret stiger och systrarna faller offer. De skulle gifta sig om de kunde och med glädje ta på sig familjelivets ansvar. Unga kvinnor, jag vill tillägga att ni inte heller får släppa detta ansvar ur sikte. Ingen karriär kan ge mer tillfredsställelse än att fostra en familj. När ni blir lika gamla som jag kommer ni verkligen att förstå vad jag menar. För det tredje, män och hustrur, ni måste vara likvärdiga makar i ett äktenskap. Läs ofta och lär er förstå tillkännagivandet om familjen och följ det. Undvik allt slags orättfärdigt herravälde. Ingen äger sin maka eller sina barn. Gud är allas vår fader och han har gett oss förmånen att få ha en egen familj som tidigare bara var hans. Han har gjort det för att hjälpa oss bli mer lika honom. Som hans barn bör vi lära oss i hemmet att älska Gud och att vi alltid kan be honom om den hjälp vi behöver. Alla gifta som ensamstående kan vara lyckliga och ge stöd inom den familj de har. Och slutligen,
Använd kyrkans resurser för familjen. Föräldrar kan få hjälp av församlingen när de fostrar sina barn. Stöd och arbeta tillsammans med prästadömets och bioorganisationernas ledare. Och använd kyrkans ungdoms- och familjeprogram fullt ut. Kom ihåg ett annat av president Lees kloka uttalanden. Kyrkan är den byggställning som hjälper oss bygga eviga familjer. Om du själv eller din familj har gått vilse, behöver du bara tillämpa frälsarens undervisning i Lukas evangeliets 15 kapitlet för att rätta till kursen. Där talar frälsaren om en fåraherde som söker ett förlorat får. En kvinna som söker ett borttappat mynt och den mottagande som den återfunne sonen får när han kom hem. Varför gav Jesus oss de här liknelserna? Jo, han ville att vi skulle förstå att ingen av oss någonsin kan gå så vilse att vi inte kan hitta hem igen genom hans försoning och hans undervisning. När du försöker leva efter Kristi evangelium och lära, så vägleder den helige anden dig och din familj. Då har du en andlig GPS som alltid berättar för dig var du än är och vart du än är på väg. Jag vittnar om att mänsklighetens uppståndne återlösare älskar oss alla. Och han har lovat att om vi följer honom så leder han oss i säkerhet tillbaka till vår himmelske faders närhet. Och det här vittnar jag om i Jesu Kristi namn. Amen.
Like all good parents, my own parents desired.
Som alla goda föräldrar önskade mina egna föräldrar en ljus framtid för sina barn, och min far var inte medlem, och på grund av ovanliga omständigheter som rådde på den tiden bestämde mina föräldrar att mina bröder och systrar och jag skulle lämna vår hemö i amerikanska Samoa i Söderhavet och resa till Förenta staterna för att gå i skolan. Beslutet att vara åtskilda från oss var svårt för våra föräldrar, speciellt för våran mor. De visste att det skulle innebära oanade utmaningar för oss att placera sig i nya omgivningar, och ändå så gick det med tro och beslutsamhet vidare med sin plan. På grund av sin uppväxt som sista dagars helig så kände min mor till principen av fasta och bön. Och båda mina föräldrar kände att deras barn behövde hjälp i form av himlens välsignelse. I den andan så började de avsätta en dag varje vecka till att fasta och be för oss. Och deras vision var att förbereda sina barn för en ljus framtid. De agerade enligt den visionen och utövade sin tro genom att söka Herrens välsignelser. Genom fasta bön mottog de förvissning, tröst och frid att allt skulle gå väl. Hur kan vi, mitt i utmaningarna i vårt liv, få den vision som behövs för att göra de saker som kommer att föra oss närmare frälsaren? Angående vision lär ordspråksboken oss denna sanning: utan uppenbarelsen går folket vilse. Om vi ska ha framgång istället för att gå under, måste vi få en vision av oss själva som frälsaren ser oss. Frälsaren såg mer i de ödmjuka fiskare som han kallade att följa honom än vad de först såg i sig själva. Han hade en vision av vilka de kunde bli. Han kände till deras godhet och potential, och han skrev till handling och kallade dem. De var inte erfarna från början, men när de följde honom såg de hans exempel, fick en känsla för hans lärdomar och blev hans lärjungar. Det fanns en tid då några av hans lärjungar lämnade honom eftersom det de hade hört var svårt för dem. Medveten om att fler kanske skulle lämna honom, frågade Jesus de 12: inte vill väl också ni gå bort? Petrus svar visade hur han hade förändrats och fått en vision av vem frälsaren var. Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, svarade han. Med den visionen kunde de trofasta och hängivna lärjungarna utföra svåra ting när de reste runt för att predika evangeliet och upprätta kyrkan efter det att frälsarna lämnat dem. Till slut fick en del av dem göra den yttersta uppoffringen för sina vittnesbörd. Det finns andra exempel i skrifterna på sådana som fått en vision av evangeliet och sen gick ut och handlade enligt med den visionen. Profeten Alma fick sin vision när han hörde Abinadi modigt undervisa och vittna inför kung Noah. Han handlade efter Abinadis undervisning och gick för att undervisa om det han har fått veta och döpte många som trodde på hans ord. Medan aposteln Paulus förföljde de första heliga så blev han omvänd på vägen till Damaskus och skred sen till handling genom att undervisa och vittna om Kristus. I vår tid har många unga män och kvinnor och äldre par besvarat kallelsen från en Guds profet genom att verka som missionärer. Med tro och mod lämnar de sina hem och allt som är bekant för dem på grund av sin tro på allt det goda de kan åstadkomma som missionärer. När de agerar enligt sin vision att tjäna är de till välsignelse för många och i den processen förändrar de sina egna liv. Under förra generalkonferensen tackade president Monson oss för det tjänande vi utför bland oss själva och påminner oss om vår plikt att vara Guds händer genom att välsigna hans barn här på jorden. Förverkligandet av den förmaningen har varit hjärtevärmande då medlemmar i kyrkan har verkat i enlighet med hans vision. Innan frälsaren lämnade jorden med insikten om att vi skulle behöva hjälp sa han, jag ska inte lämna er faderlösa. Han sa till sina lärjungar, men hjälparen, den helige ande, som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er. Det här är samma heliga ande som kan bemyndiga och motivera oss att utföra det som frälsaren och våra nutida profeter och apostlar undervisar oss om. När vi handlar enligt våra lärares lärdomar får vi en djupare förståelse för den vision vår frälsare har för oss. Under hela den här konferensen har vi tagit emot inspirerade råd från profeter och apostlar. Studera deras lärdomar och begrunda dem i era hjärtan medan ni söker den heliga ande hjälp med att fånga visionen av de här lärdomarna i era liv. Med den visionen, utöva er tro till att handla i enlighet med deras råd. Rannsaka och studera skrifterna i avsikt att ta emot ytterligare ljus och kunskap angående deras budskap till dig. Begrundra dem i ditt hjärta och låt dem inspirera dig. Gör sedan det du inspireras att göra. Som vi lär oss som familj, vi skriver till handling när vi fastar och ber. Alma talade om att fasta och bön som ett sätt att få förvissning när han sa, jag har fastat och bett i många dagar för att jag själv ska kunna få vetskap om detta. Även vi får veta hur vi ska hantera livets utmaningar genom fasta och bön. Vi upplever svåra saker i våra liv som ibland kan försvaga vår vision och tro att göra det vi borde göra. Vi blir så upptagna att vi ofta känner oss överväldigade och oförmögna att göra något mer. Även om vi alla är olika framhåller jag ödmjukt att vi måste fokusera vår blick på frälsaren och hans lärdomar. Vad såg han hos Petrus, Jakob och Johannes och de andra apostlarna som fick honom att agera och inbjuda dem att följa honom? På samma sätt som för dem har frälsaren en stor vision om vilka vi kan bli. Det kommer kräva samma tro och mod som de första apostlarna hade för att vi åter ska kunna fokusera på det som betyder mest för varaktig lycka och stor glädje för oss. När vi studerar vår frälsares liv och hans lärdomar ser vi hur han undervisar, ber, lyfter och helar bland folket. När vi söker efterlikna honom och gör det vi ser honom göra, börjar vi få en vision av vilka vi kan bli. Du kommer att få hjälp av den heliga anden att välsignas med insikt till att göra mer gott. Förändringar kommer att börja äga rum och du kommer att inrita ett liv på ett annorlunda sätt, vilket blir till välsignelse för dig och din familj. Under sin verksamhet bland nefiterna så frågade frälsaren, vilka slags män bör ni då vara? Han svarade, sådana som jag är. Vi behöver hans hjälp för att bli som honom. Och han har visat oss vägen. Be därför och ni ska få. Bulta och det ska öppnas för er. Ty den som ber han får och för den som bultar ska det öppnas. Jag vet att när vi får en vision av oss själva så som frälsaren ser oss och vi handlar enligt den visionen så blir vi välsignade på oväntade sätt. Tack vare mina föräldrars vision välsignades jag inte endast med utbildningserfarenheter utan jag placerades i en miljö där jag hittade och tog emot evangeliet. Ännu viktigare är att jag lärde mig vikten av goda och trofasta föräldrar. Enkelt uttryckt, mitt liv förändrades för alltid. Precis som en vision fick mina föräldrar att fasta och be för sina barns välfärd och liksom de tidiga apostlarnas vision fick de att följa frälsaren så kan samma vision inspirera och hjälpa oss att skrida till verket. Bröder och systrar, vi är ett folk med ett förflutet av visioner och tro till att verka. Se vart vi har kommit och vilka välsignelser vi har fått. Tro att Herren kan välsigna dig med en vision för ditt liv och mod att skriva till verket. Jag vittnar för er om att frälsaren och hans önskan att vi ska återvända till honom. För att göra det vi måste så måste vi ha tro att skrida till verket till att följa honom och bli som honom. Under livets olika skiftningar håller han ut sin hand och inbjuder oss. Ta på er mitt ok och lär om mig, till jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. Ty mitt ok är milt och min börda är lätt. Precis som frälsaren såg en stor potential i sina första lärjungar, ser han detsamma i oss. Låt oss se oss själva som frälsaren ser oss. Det är min bön, att vi kan ha den visionen med tro och mod att skrida till verket i Jesu Kristi namn.
The choir and congregation will now join.
Kör och församling sjunger nu tillsammans Israels hopp. Efter sången får vi höra från äldsterna Larry Wilson, David F. Evans och Paul B. Pieper i det 70-årskoren. Efter dem talar äldste Neil Anderson i det 12 apostlarnas korum.
This is the 182nd Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Den andra årliga konferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga.
A month or so after we were married, my wife and I.
Ungefär en månad efter att vi gift oss gjorde min hustru en lång bilresa. Hon körde, jag försökte koppla av. Jag säger försöker, för motorvägen vi körde på hade rykte om sig. Hade många fartkontroller och min hustru hade en liten tendens att bli för tung i foten på den tiden. Jag sa, du kör alldeles för fort, sakta ner. Min unga brud tänkte för sig själv. Jag har kört bil i nästan 10 år. Och förutom min bilskollärare har ingen annan tidigare talat om för mig hur jag ska köra. Så hon svarade, vad ger dig rätt att tala om för mig hur jag ska köra? Ärligt talat blev jag ställd av denna fråga. Så jag gjorde mitt bästa för att leva upp till mitt nya ansvar som en gift man och sa, därför, jag är din make. Och jag bär prästadömet.
Brethren, just a quick tip.
Bröder, ett snabbt tips.
If you are ever in a similar situation,
om ni någonsin befinner er i en liknande situation, så är det där inte rätt svar. Och jag är glad att kunna rapportera att det var första och sista gången jag gjorde det misstaget. Läran och förbunden förklarar att rätten att använda prästerömmet i hemmet eller någon annanstans är direkt förknippat med att vi lever rättfärdigt. Himlens krafter kan inte kontrolleras eller användas utan genom rättfärdighetens principer. Det står också att vi förlorar den kraften när vi försöker utöva kontroll eller herravälde eller tvång över människobarnens själar genom någon grad av orättfärdighet. Detta skriftställe säger att vi måste leda genom rättfärdighetens principer. Dessa principer gäller alla ledare i kyrkan, liksom alla fäder och mödrar i sina hem. Vi förlorar rätten till Herrens ande och till vilken myndighet vi än har fått från Gud när vi utövar kontroll över någon annan person på ett orättfärdigt sätt. Vi kanske tror att sådana metoder är till nytta för personen som kontrolleras. Men varje gång vi försöker tvinga någon till rättfärdighet som själv kan och går utöva sin egen handlingsfrihet, då handlar vi orättfärdigt. När det är i sin ordning att sätta upp fasta gränser för en annan person bör dessa gränser alltid sättas med kärleksfullt tålamod och på ett sätt som undervisar om eviga principer. Vi kan helt enkelt inte tvinga andra att göra det som är rätt. Skrifterna klargör att det inte är Guds sätt. Tvång skapar förbittring. Det förmedlar misstro och får andra att känna sig inkompetenta. Undervisningstillfällen går förlorade när kontrollerande personer högmodigt förutsätter att alla de rätta svaren åt andra. Skrifterna säger att det ligger i nästan alla människors natur och böjelse att utöva orättfärdigt herravälde. Så vi bara medvetna om att det är lätt att gå i den fällan. Också kvinnor kan utöva orättfärdigt herravälde, även om skrifterna särskilt kopplar samman problemet med män. Orättfärdigt herravälde för ofta med sig ständig kritik och hindrar oss från att visa vårt godkännande och vår kärlek. För dem som utsätts för detta känns det som om det aldrig kan göra sådana ledare eller föräldrar nöjda. Och som att det aldrig räcker till. Visa föräldrar måste avgöra när barnen är redo att börja utöva sin handlingsfrihet inom ett visst område i livet. Men om föräldrarna hävdar att ha all beslutsfattande förmåga och ser det som sin rättfärdighet, begränsar allvar sina barns tillväxt och utveckling. Våra barn bor i vårt hem under begränsad tid. Om vi väntar tills de flyttar hemifrån med att överlämna tyglarna till deras handlingsfrihet, har vi väntat för länge? Det kommer inte plötsligt att utveckla förmågan att fatta kloka beslut om de aldrig haft friheten att fatta några viktiga beslut och de bodde hemma. Sådana barn gör antingen uppror mot detta tvång eller så blir de lamslagna genom sin oförmåga att fatta egna beslut. Visa föräldrar förbereder sina barn för att klara sig själva. De skapar möjlighet till utveckling medan barnen skaffar sig den andliga mognaden att utöva sin handlingsfrihet på rätt sätt. Och visst, det innebär att barnen ibland gör misstag och lär av dem. Vår familj upplevde något som lärde oss hur man kan hjälpa barn att utveckla sin förmåga att fatta beslut. Vår dotter Mary var en stjärna i ett fotbollslag när hon växte upp. I ett år gick hennes lag till final. Och ser man på, matchen skulle spelas på söndag. Som ung tonåring hade Mary fått många års undervisning om att sabbaten var en dag för vila och andlig uppbyggelse, inte en dag för rekreation. Men hon kände ändå trycket för sina tränare och lagkamrater att spela, samtidigt som hon inte ville lämna sitt lag i sticket. Hon frågade oss vad hon borde göra. Min hustru och jag kunde lätt fatta det här beslutet åt henne. Men efter att under bön och överväktigt kom vi fram till att det här fallet var vår dotter redo att ta andligt ansvar för sitt eget beslut. Vi läste några skriftställen med Mary och uppmuntrade henne att be om saken. Efter några dagar berättade hon vad hon hade beslutat. Hon skulle spela matchen på söndag. Vad skulle vi nu göra? Efter att diskuterat saken ytterligare och fått andens bekräftelse gjorde vi som planerat och lät henne följa sitt val att spela. När matchen var slut kom, gick Mary sakta gående till sin mor som väntade på henne. Åh mamma, sa hon. Det kändes hemskt. Jag vill aldrig känna så igen. Jag ska aldrig spela någon mer match på sabbatsdagen. Och hon gjorde aldrig rätt. Mary har nu själv förstått principen om att hålla sabbaten helig. Om vi hade tvingat henne att inte spela den matchen skulle vi berövat henne mycket värdefull och kraftfull undervisning av anden. Som ni ser behöver vi, när vi ska hjälpa barn att utöva sin handlingsfrihet på rätt sätt, lära dem att be och ta emot svar på sina böner. Vi måste också få undervisning om vikten av vårt syfte med lydnadens princip, liksom med alla andra viktiga principer i evangeliet. När vi fostrar våra barn bestämmer vi att vårt främsta mål skulle vara att hjälpa dem att upprätta sin egen förbindelse med himlen. Vi visste att i slutändan skulle behöva lita på Herren och inte på oss. Brigham Young sa: om jag skulle skilja på alla skyldigheter som människobarnen har, skulle jag först av allt sätta skyldigheten att söka Herren vår Gud tills vi öppnar kommunikationen mellan himlen och jorden, mellan Gud och vår egen själ. Mary hade fått svar på sina böner i andra tidigare sammanhang. Så vi litade på att vår dotter höll på att utveckla denna kommunikationsväg till himlen i sitt liv. Således lärde hon sig något positivt av upplevelsen och hade större förmåga att göra bättre val i framtiden. Utan en länk till anden skulle både barn och föräldrar kunna bortförklara alla sorters dåliga beslut med att de utövat sin handlingsfrihet. Löftet i skrifterna lyder: de som är visa och tagit emot den heliga anden till sin vägledare ska inte bedragas. En annan tragisk följd av ett orättfärdigt herravälde kan vara att tron på Guds kärlek går förlorad. Jag har känt några som utsattes för krävande och kontrollerande ledare, föräldrar. Och det har haft svårt att känna den kärlek från sin himmelske fader som skulle kunna hjälpa dem och motivera dem längs rättfärdighetens stig. Om vi ska kunna hjälpa dem som är över våra skaffa sig den allra viktigaste förbindelsen med himlen, måste vi vara det slags föräldrar och ledare som beskrivs i Läran förbunden kapitel 221. Vi måste handla genom överbevisning, genom långmodighet, genom mildhet och ödmjukhet och genom uppriktig kärlek. President Henry B. Eyring har sagt: det viktigaste hjälpen vi kan ge ungdomarna är att vi låter dem känna vårt förtroende, att vi litar på att de går längs vägen hem till Gud och att de kan komma fram. När vi begrundar principerna som bevägler oss i kyrkan och våra hem, låt mig då få avsluta med illustration i president Thomas S. Monsons biografi. Ann Dibb, president och syster Monsons dotter, säger att hon än idag, när hon går in genom ytterdörren till det hem där hon växte upp, hör sin far säga: ser man på, vem är det som kommer hit? Så glada vi blir. Och är hon inte vacker? Hon fortsätter: mina föräldrar ger mig alltid någon komplimang. Det spelar ingen roll hur jag ser ut eller vad jag har gjort. När jag går och hälsar på mina föräldrar vet jag att jag är älskad. Jag får beröm, jag blir välkomna. Jag är hemma. Bröder och systrar, detta är Herrens sätt. Även om ni tidigare behandlats illa, vet jag att Herren vill att ni ska komma till honom. Vi är alla älskade, alla är välkomna. I Jesu Kristi namn, amen.
During this conference and in other recent
under den här konferensen och i andra möten på sista tiden har många av oss undrat hur vi kan hjälpa till att bygga upp kyrkan och bidra till sann tillväxt där vi bor. Ifrån denna och alla andra viktiga saker görs det viktigaste arbetet i vår egen familj. Det är i familjen som kyrkan byggs upp och sann tillväxt äger rum. Vi ska undervisa våra barn om evangeliets principer och lära. Vi måste hjälpa dem att tro att på Jesus Kristus, förbereda för dopet vid 8 års ålder. Vi måste själva vara trofasta så de ser att vi älskar Herren och hans kyrka. Det hjälper våra barn att finna glädje i att hålla buden, i ett lyckligt familjeliv, att vara tacksamma för att vi kan tjäna andra. Vi bör i vårt hem följa det mönster som Nefi gav då han sa: ty vi arbetar flitigt för att förmå våra barn att tro på Kristus och att förlikas med Gud. Vi talar om Kristus, vi gläds i Kristus, vi predikar om Kristus, vi profeterar om Kristus och vi skriver enlighet med våra profetier så att våra barn ska kunna veta till vilken källa de ska se för att få förlåtelse för sina synder. Vi arbetar flitigt för att våra barn ska få dessa välsignelser genom att gå i kyrkan med dem, ha hemmaftnar, läsa skrifterna tillsammans. Vi ber dagligen med vår familj, tackar ja till ämbeten, besöker sjuka och ensamma och gör annat som visar våra barn att vi älskar dem och att vi älskar vår himmelske fader, hans son och deras kyrka. Vi talar och profeterar om Kristus när vi har hemmafton eller sitter med ett barn och berättar om vår kärlek till honom eller henne och om vårt vittnesbörd om återställda evangeliet. Vi kan skriva om Kristus genom att skriva brev till dem som är borta från hemmet. Våra brev blir till välsignelse för missionärer, barn i det militära, för att vi älskar dem. Brev hemifrån är inte bara snabba mejl. Riktiga brev kan man hålla i, tänka på och ömt bevara. Vi hjälper våra barn att förtrösta på frälsens försoning och veta att vår kärleksfulla himmelske fader förlåter genom att vi själva visar kärlek i vår uppfostran och förlåtelse. Vår kärlek förlåtelse får inte bara våra barn att komma närmare oss, utan bygger också deras tro, eftersom de vet att deras himmelska fader älskar dem och han förlåter dem när de omvänder sig och strävar att bättra sig. De litar på den här sanningen därför de har erfarit den från sina jordiska föräldrar. Förutom det arbete vi utför i vår egen familj så arbetar vi också, som Nefi sa, flitigt med att förmå våra bröder att tro på Kristus och förlikas med Gud. Som medlemmar i Jesu Kristi kyrka och sista vars heliga har var en av oss välsignelsen och ansvaret att dela med oss av evangeliet. Några av dem som behöver evangeliet i sitt liv är ännu inte medlemmar i kyrkan. Några var förr mitt ibland oss och behöver nu få uppleva en glädje på nytt som de kände när de en gång tog emot evangeliet. Herren älskar både den som aldrig haft evangeliet och den som återvänder till honom. Han gör inte skillnad, inte vi heller. Det är ett enda verk. Det är själarna som är värdefulla i vår himmelske faders ögon och i våra. Vår himmelske faders och hans sons verk är att åstadkomma odödlighet och evigt liv för alla hans plan, oavsett deras nuvarande omständigheter. Vi har välsignelsen att vi får hjälpa till med det. President Månsson har förklarat hur vi kan hjälpa till. Han säger, våra missionärsupplevelser måste vara färskt datum. Det räcker inte att luta sig tillbaka och tänka på tidigare upplevelser. För att bli nöjd måste man fortsätta att dela med sig av evangeliet på ett naturligt och normalt sätt. Detta att dela med sig av evangeliet på ett naturligt och normalt sätt till de som vi har omtanke och älskar blir då vårt livsverk. Låt mig få berätta om 2 sådana upplevelser. Dave R. växte upp i Salt Lake City där de flesta av hans vänner var medlemmar i kyrkan. De hade ett stort inflytande på honom. Dessutom blev han ständigt inbjuden till aktiviteter i kyrkan som bodde i grannskapet. Och även om han inte anslöt sig till kyrkan vid den tillfället, var de goda vännernas inflytande på honom, aktiviteterna i kyrkans regi till välsignelse för honom och hans uppväxt. När han började på college flyttade han hemifrån och de flesta av hans vänner gick ut som missionärer. Han saknade deras inflytande i sitt liv. En av Daves skolkamrater från high school var fortfarande hemma. Den här vännen träffade sin biskop varje vecka för att få ordning på sitt liv så han kunde gå ut som missionär. Han och Dave blev rumskamrater och det var bara naturligt och normalt att komma och prata om varför han inte var ute som missionär och varför han träffade biskopen så ofta. Kamraten sa att han var tacksam för sin biskop som han högaktade och för möjligheten att omvända sig och tjäna. Han frågade dig om han ville följa med till nästa intervju. Vilken inbjudan! Men tanke på deras vänskap och omständigheter kändes den bara naturlig och normal. Dave sa ja och inom kort började även han träffa biskopen. Det här ledde till att Dave bestämde sig för att träffa missionärerna. Han fick ett vittnesbörd om att evangeliet är sant och man bestämde datum för hans dop. Dave döptes av sin biskop och ett år senare vigdes Dave Orchard och Catherine Evans i tempel. De har 5 underbara barn. Catherine är min lilla syster. Jag ska alltid vara tacksam mot den här goda vännen som tillsammans med en god biskop förde Dave in i kyrkan. När Dave berättade om sin omvändelse och bar vittnesbörd om de här händelserna ställde han frågan: Var det mödan värt? Var mina vänners och ungdomsledare och min biskops alla ansträngningar under alla de här åren mödan värt bara för att få bara en pojke döpt? Han pekade på Catherine och sina 5 barn och sa: i varje fall för min hustru och våra 5 barn. Ja, verkligen. När man delar med sig av evangeliet så är det bara aldrig bara en pojke. När någon kommer till tro och omvänder sig eller någon återvänder till Herren, då räddas en familj. Allt eftersom David och Catherines barn har vuxit har de alla omfattat evangeliet. En dotter och 2 söner har tjänat som missionärer och en annan fick just sin kallelse att tjäna i Alpernas missionen. Den 2 äldsta gifts i templet och den yngsta går nu på high school. Trofast på alla sätt. Var det värt det? Ja, det var värt det. Syster Eileen Waite var på samma stavskonferens där Dave Washington berättade om sin omvändelse. Under hela konferensen kunde hon inte tänka på något annat än sin egen familj och i synnerhet sin egen syster Michelle som hade varit borta från kyrkan i många år. Michelle var frånskild och försökte fostra 4 barn på egen hand. Eileen kände sig manad att skicka henne ett exemplar av Esther Ballas bok A Search for Happiness tillsammans med hennes vittnesbörd som hon också gjorde. Veckan därpå berättade en väninna för Eileen att hon också hade kontaktat Michelle. Den här väninnan skrev ett kort brev till Michelle och bar sitt vittnesbörd och sa hur mycket hon tyckte om henne. Ofta är det anden som påverkar flera personer att hjälpa en behövande. Tiden gick, Michelle ringde till Eileen och tackade henne för boken. Hon sa att hon insåg att hon levde i ett andligt vakuum. Eileen talade om för henne att hon visste att den frid hon sökte fanns i evangeliet. Hon sa att hon älskade henne och ville att hon skulle bli lycklig. Michelle började ändra på saker i sitt liv. Snart berättade hon en underbar man som var aktiv i kyrkan. De gifte sig och ett år senare besegrades de i templet i Ogden. Nyligen döptes hennes 24-årige son. Till alla andra i Michelles familj och alla andra som inte ännu vet att denna kyrka är sann, inbjuder jag er att under bön överväga om denna kyrka är sann. Tillåt familj, vänner och missionärer att hjälpa till. När du får veta att den är sann, som den är, kom med oss och ta samma steg i ditt liv. Berättelsen är inte slut än, men den här underbara kvinnan och hennes familj välsignades därför att de som älskar henne och följde en ingivelse och på naturligt och normalt sätt bar sitt vittnesbörd och inbjöd henne att komma tillbaka. Jag har tänkt mycket på de här upplevelserna. En ung man som försöker få ordning på sitt liv hjälper en annan ung man som söker sanningen. En annan kvinna bär vittnesbörd och berättar om sin tro för sin syster som har varit borta från kyrkan i 20 år. Om vi ber och frågar vår himmelske fader vem vi kan hjälpa och lovar att följa det ingivelse han ger oss om hur vi kan vara till hjälp, då ska han besvara våra böner och vi blir redskap i hans hand att utföra hans verk. Att följa ingivelsen från anden i kärlek är att utlösa en kedjereaktion. När ni har lyssnat på de här upplevelserna om att dela med sig av evangeliet på ett naturligt, normalt sätt som ni tycker om, så har många av er upplevt detsamma som Elaine Waite gjorde. Ni har tänkt på någon som ni bör räcka ut en hjälpande hand till och antingen inbjuda dem att komma tillbaka eller berätta för dem vad evangeliet betyder för er. Min uppmaning är att följa den ingivelsen utan dröjsmål. Tala med din vän eller familjemedlemmen. Gör det på naturligt och normalt sätt. Berätta för dem om din kärlek till dem och till Herren. Missionärerna kan hjälpa till. Jag ger samma råd som president Monson gett så ofta från den här talarstolen. Skjut aldrig upp en ingivelse. När du följer ingivelsen och gör det i kärlek, iaktta då hur vår himmelske fader använder din villighet att handla till att åstadkomma ett under i ditt liv och dens liv som du har omtanke om. Mina kära bröder och systrar, vi kan bygga upp hans kyrka och uppleva ett sant tillväxt när vi arbetar för att vår familj och de vi älskar ska få evangeliets välsignelser. Det här är vår himmelske faders och hans sons verk. Jag vet att de lever och att de besvarar böner. När vi följer dessa ingivelser och tror på hans förmåga att åstadkomma under, då sker under och liv förändras. I Jesu Kristi namn. Amen.
Some 1500 years before Christ.
Ungefär 1500 år före Kristus drogs en herde till en brinnande buske på berget Horebs sluttning. Detta gudomliga möte inledde Moses förvandling från herde till profet och förvandlingen av hans arbete från fåra herde till att samla in Israel. 1300 år senare fängslades en privilegierad ung präst vid kungens hov av en dödsdöms profets vittnesbörd. Detta möte påbörjade förvandlingen av Alma från världslig tjänare till en Guds tjänare. Nästan 2000 år senare gick en 14-årig pojke in i skogen för att söka svar på en uppriktig fråga. Joseph Smiths möte i Lunden ledde in honom på vägen och profetkallelsen och återställelsen. Moses, Almas och Joseph Smiths liv förändrades alla av möten med det gudomliga. Dessa upplevelser stärkte dem så att de kunde förbli trofasta mot Herren och hans verk hela livet, oavsett överväldigande motstånd och de svåra prövningar som följde. Våra upplevelser med det gudomliga kanske inte är lika dramatiska och våra utmaningar kanske inte är lika stora, men vår styrka, liksom profeternas, att kunna uthärda i trofasthet är beroende av att vi erkänner, kommer ihåg och helighåller det som vi får från ovan. Idag har myndighet, nycklar och förordningar återställts till jorden. Det finns också skrifter och särskilda vittnen. Den som söker Gud kan ta emot dopet till syndernas förlåtelse och konfirmation genom handpåläggning för dopet med eld och den helige ande. Med dessa återställda gåvor innefattar våra gudomliga möten oftast gudomens tredje medlem, den helige anden. Med sin stilla röst, Guds ande leder mig. Han beskyddar och räddar mig. Låt Guds ande leda dig. Ge ditt hjärta frid och ro. Han bär vittne om Guds son. Skänker kärlek, hopp och tro. När vi söker svar från Gud känner vi hur den stilla, milda rösten viskar till vår ande. Känslorna, intrycken är så naturliga och så subtila att vi kanske förbiser dem eller tillskriver dem logik eller intuition. Dessa personliga budskap vittnar om Guds personliga kärlek och omtanke för vart och ett av sina barn och deras personliga jordiska mission. Att dagligen begrunda och skriva ner det intryck som kommer från anden tjänar i dubbla syftet att hjälpa oss urskilja våra personliga möten med det gudomliga och att bevara en upptäckning av den för oss själva och våra efterkommande. Att skriva ner dem är också en formell bekräftelse av vår tacksamhet mot Gud. För i intet förtörna människan Gud eller mot ingen ens vrede upptänd utom mot dem som inte erkännas hand i allt och inte lyder hans befallningar. Angående det som vi tar emot av anden, sa det Herren, kom ihåg att det som kommer ovanifrån är heligt. Hans uttalande är mer än en påminnelse. Det är även en definition och en förklaring. Ljus och kunskap från himlen är heligt. Det är heligt eftersom himlen är dess källa. Helig betyder något som förtjänar vördnad och respekt. Genom att beskriva något som heligt signalerar Herren att ha högre värde och prioritet än andra ting. Heliga ting ska behandlas med större omsorg, ge större respekt och betraktas med djupare vördnad. Helighet har hög rang bland himmelska värderingar. Det som är heligt för Gud blir heligt för oss endast då handlingsfrihet utövas. Var och en måste välja att ta emot och helighålla det som Gud definierat som heligt. Han sänder ljus och kunskap från himlen. Han inbjuder oss att ta emot och behandla det som heligt. Men det måste nödvändigtvis finnas en motsats till allting. Motsatsen till heliga profan eller sekulariserad. Det som är timligt eller världsligt. Det världsliga tävlar konstant med det heliga om vår uppmärksamhet och prioritet. Kunskap om det sekulära är nödvändigt för vårt dagliga liv. Herren uppmanar oss att söka lärdom och visdom, att studera och lära oss av alla goda böcker och att bekanta oss med språk, tungomål och folk. Därför handlar valet om att välja det heliga framför det världsliga om prioriteringar, inte att välja bort. Att vara lärda bra om vi hörsamma Guds råd. Kampen om prioritering mellan det heliga och det världsliga i varje människas hjärta kan illustreras av Moses upplevelse vid den brinnande busken. Där tog Moses sin heliga kallelse av Jehova att befria Israels barn från fångenskap. Ändå fick hans världsliga kunskap om Egypten som faraos makt honom att tvivla i början. Till slut utövade Mose tro på Herrens ord genom att underkuva sin världsliga kunskap och lita på den heliga. Den tillgav honom kraft att övervinna timliga prövningar och leda Israel ut ur Egypten. Efter att ha undflytt Noas här bara för att bli slavar i Amalons våld kunde Alma tvivla på det andliga vittnesbörden hade fått när han lyssnade på Abinadi. Han litade på det som var heligt och gav styrka att uthärda och fly från sina tillfälliga prövningar. Joseph Smith stod inför ett dilemma när han nyligen hade börjat översätta Mormons bok. Han förstod plåtarnas och översättningsarbetets heliga natur. Ändå övertalades av Martin Harris att ge prioritet åt de världsliga bekymren under vänskap och ekonomi som gick emot de heliga anvisningarna. På grund av detta gick manuskriptet med översättningen förlorat. Herren förebrådde Josef att lämna ifrån sig det som var heligt till ogudaktighet och fråntog honom för en tid plåtarna och gåvan att översätta. När Josef hade fått ordning på sina prioriteringar igen återgavs de heliga tingen och verket fortskred. Mormons bok ger oss andra exempel på strävan att ge prioritet åt det som är heligt. Den berättar om troende vilkas tro för en till livets träd för att ta del av dess heliga frukt, Guds kärlek. Och sedan fick hånet från människorna i den stora och rymliga byggnaden det troende att ändra sin fokusering från det heliga till det världsliga. Senare valde nefiterna högmod, förnekade profetians och uppenbarelsens ande och hånade det som var heligt. Till och med vissa ögonvittnen till det tecken och underverk som omgärdar Herrens födelse valde att förkasta heliga manifestationer från himlen till förmån för världsliga förklaringar. Kampen fortsätter än idag. Sekulära röster tillväxer i volym och intensitet. De uppmanar allt mer i troende att överge trosuppfattningar som världen anser irrationella och orimliga. Eftersom vi ser en gåtfull spegelbild och inte vet vad allting betyder, kan vi ibland känna oss sårbara och behov av större andlig försäkring. I den situationen sa det Herren till Oliver Cowdery: om du önskar ytterligare vittnesbörd, så kom ihåg natten då du ropade till mig i ditt hjärta. För att du skulle kunna få veta sanning om dessa ting, talar jag inte fri till din sinne om detta. Vilket större vittnesbörd kan du få än det som kommer från Gud? Herren påminner Oliver och oss om att lita på heliga personliga vittnesbörd redan mottagna när vår tro prövas. Likt Mose, Alma och Josef före honom fungerar dessa gudomliga möten som andliga ankare för att hålla oss trygga och på rätt kurs under prövningar. Det som är heligt kan inte delvis utlämnas. Det som väljer att överge bara ett heligt ting kommer att få sina sinnen förmörkade. Om ni inte omvänder sig kommer ljus att ha att tas bort från dem. Oförankrade heliga kommer att finnas av moraliskt på glid i det sekulära havet. Tvärt emot kommer de som har helhållit heliga tingen att få löften. Det som är Gud, det som är av Gud är ljus, och den som tar emot ljus och förblir i Gud ljus. Och detta ljus växer sig klarare och klarare fram till den fullkomliga dagen. Må Herren välsigna oss så att vi alltid kan urskilja, minnas och hålla det som vi har tagit emot från ovan heligt. Jag vittnar om att när vi gör det så får vi styrka att uthärda prövningar och övervinna vår tids utmaningar. I Jesu Kristi namn. Amen.
A reporter from a leading Brazil magazine.
En reporter från en ledande brasiliansk tidning studerade kyrkan som förberedelse för en större nyhetsartikel. Han undersökte vår lära och besökte centrum för missionärsutbildning och humanitär hjälp. Han talade med vänner till kyrkan och med andra som inte var så vänligt sinnade. När reportern intervjuade mig verkade han uppriktigt förbryllad när han frågade: hur kan någon säga att ni inte är kristna? Jag vet att han menade kyrkan, men i mina tankar så blev hans ord till en personlig fråga, och jag fann att jag tyst undrade: återspeglar mitt liv min kärlek och hängivenhet till frälsaren? Jesus frågade fariseerna: vad anser ni om Messias? I den slutliga domen bedöms inte vårt personliga lärjungeskap av vänner eller fiender. Istället, som Paulus sa, ska vi ju alla stå inför Guds domstol. På den dagen ställs vi var och en inför den viktiga frågan: vad anser Kristus om mig? Fastän Jesus älskar hela mänskligheten kallade han förberoende somliga omkring sig hycklare, dårar och laglösa. Med beröm kallade han andra rikets barn och världens ljus. Ogillande kallade han några förblindade och utan frukt. Han lovordade andra för att de var renhjärtade och hungrade efter rättfärdighet. Han beklagade att somliga inte ville tro och var av den här världen. Men andra värdesatte han som utvalda, lärjungar och vänner. Och så frågar vi oss var och en: vad anser Kristus om mig? President Monson har sagt att vår tid rör sig bort från det som är andligt, och förändringens vindar blåser omkring oss och samhällets moraliska fibrer fortsätter att upplösas inför våra ögon. Det är en tid av växande otro och vanvördnad mot Kristus och hans lärdomar. Under sådana oroliga förhållanden så gläds vi åt att vara Jesu Kristi lärjungar. Vi ser Herrens hand i allt omkring oss. Vårt mål är vackert utstakat framför oss. Detta är evigt liv, bad Jesus, att de känner dig, den enda sanna guden och den som du har sänt, Jesus Kristus. Att vara en lärjunge i de här ödesdagarna är ett hederstecken genom evigheterna. Budskapen vi har hört under konferensen är vägvisare från Herren på lärjungeskapets resa. När vi har lyssnat under de gångna två dagarna under bön om andlig vägledning och när vi studerar och ber om konferenstalen i kommande dagar, så välsignar Herren oss med personlig vägledning genom den heliga andens gåva. Sådana känslor får oss att vända oss ännu mer mot Gud med omvändelse, lydnad, tro och tillit. Frälsaren besvarar våra handlingar av tro. Om någon älskar mig, håller han eller hon fast vid mitt ord, och min fader ska älska honom, och vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom. Jesus kallelse, kom och följ mig, avser inte bara de som är förberedda på att tävla i en andlig olympiad. Faktum är att lärjungeskap inte alls är en tävlan, utan en inbjudan till alla. Vårt lärjungeskap är inte ett snabbt dropp runt löparbanan eller ens ett långvarigt maraton. I verkligheten så är det en livslång resa mot en mer celestial värld. Hans inbjudan är en kallelse till daglig plikt. Jesus sa, om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud. Om någon vill följa mig, ska han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Vi kanske inte gör vårt bästa varje dag, men om vi arbetar på det, är Jesu ord fulla av uppmuntran och hopp. Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Var du än nu befinner dig på ditt lärjungeskapsresa, så är du på rätt väg, vägen mot evigt liv. Tillsammans kan vi lyfta och stärka varandra under de kommande stora och viktiga dagarna. Oavsett de svårigheter som vi ställs inför, de svagheter som begränsar oss eller de omöjliga saker som vi omges av, så låt oss ha tro på Guds son som förkunnade allt. Allt förmår den som tror. Låt mig berätta om två exempel på lärjungeskap i handling. Det första är ur president Thomas S. Monsons liv, vilket visar kraften i den enkla vänligheten och Jesu lärdom att den som är störst ibland er ska vara det andras tjänare. För nästan 20 år sedan talade president Monson på en genialkonferens om en 12-årig flicka som led av cancer. Han berättade om hennes mod och hennes vänners vänlighet när de bar henne upp för Timpanogosberget. För några år sedan så träffade jag Jamie Palmer Brinton och hörde berättelsen ur ett annat perspektiv. Perspektivet av det som president Monson hade gjort för henne. Jamie träffade president Monson i mars 1993. Dagen efter att hon har fått veta att en knöl ovanför hennes högra knä var en snabbt växande bencancer. Med hennes fars hjälp så gav president Monson henne en prästadömsvälsignelse och lovade att Jesus ska vara på din högra sida och på din vänstra sida för att bära upp dig. När han lämnade sitt kontor den dagen, sa Jamie, lossnade jag en ballong som någon hade knutit fast vid min rullstol och gav den till honom. Det stod, du är bäst på ballongen i klara färger. Hon gick igenom kemoterapi och operationer för att ledda hennes ben. Och president Monson glömde inte bort henne. Jamie sa, president Monson visade vad det betyder att vara en sann kristlig lärjunge. Han lyfte mig från sorg till stort och bestående hopp. 3 år efter deras första möte satt Jamie återigen i president Monsons kontor. När mötet var över så gjorde han något som Jamie aldrig kommer att glömma. Med president Monsons typiska omtänksamhet så överraskade henne med samma ballong som hon hade gett honom 3 år tidigare. Du är bäst, förkunnade ballongen. Han hade sparat den, för han visste att hon skulle återvända till hans kontor när hon hade blivit fri från cancer. 14 år efter deras första möte så vigde president Monson Jamie Palmer och Jason Brinton i Salt Lake-templet. Vi kan lära oss så mycket från president Monsons lärjungeskap. Ofta påminner han generalauktoriteterna om att komma ihåg den här enkla frågan. Vad skulle Jesus göra? Jesus sa till synagogföreståndaren: var inte rädd, tro endast. Lärjungeskap betyder att tro på honom när vi åtnjuter frid och att tro på honom när vi upplever svårigheter. När vår smärta och rädsla bara kan lugnas genom övertygelsen att han älskar oss och håller sina löften. Jag mötte nyligen en familj som är ett underbart exempel på hur vi tror på honom. Olgan och Celine Santelius från Port-au-Prince i Haiti berättade sin historia för mig. Den 12 januari 2010, när Olgan var på sitt arbete och Celine var i kyrkan, drabbades Haiti av en ödeläggande jordbävning. Deras tre barn, Ganshi 5 år, Angie 3 år och Gansley 1 år, var hemma i lägenheten med en vän. Massiv ödeläggelse rådde överallt. Och som ni kommer ihåg så förlorade tiotusentals människor livet den januari månaden i Haiti. Olgan och Celine sprang till sin lägenhet för att ta rätt på sina barn. De tre våningar höga byggnaden där familjen Santillis bodde hade brakat ihop. Och barnen hade inte kommit undan. Inga räddningsförsök skulle läggas ner på en byggnad som var så totalt förstörd. Olgan och Celine hade båda verkat som heltidsmissionärer och hade vigts i templet. De trodde på frälsaren och hans löften till dem. Trots det kände de sig förkrossade. De grät hejdlöst. Olgan berättade för mig att han i sin mörkaste stund började be: himmelska fader, om det är din vilja, om bara ett av mina barn kunde vara vid liv, snälla, snälla, hjälp oss. Om och om igen gick han runt byggnaden medan han bad om inspiration. Grannarna försökte trösta honom och hjälpa honom att acceptera förlusten av sina barn. Olgan fortsatte sin vandring runt högen av spillor och fortsatte att hoppas och be. Då hände någonting helt mirakulöst. Olgan hörde ett nästan ohörbart barnskrik. Det var hans minsta barn som skrek. I timtal grävde grannarna frenetiskt i spillrorna med risk för sin egna liv. I nattens mörker och över hammarens och huggarens genomträngande ljud hörde räddningsarbetarna ett annat ljud. De upphörde med sitt bankade och lyssnade. De kunde knappt tro sina öron. Det var ett litet barn de hörde. Och han sjöng. 5-årige Ganshi berättade sen att han visste att hans pappa skulle höra honom om han sjöng. Under den förkrossande tyngden av betong som senare skulle resultera i att hans arm amputerades sjöng Ganshi sin älsklingssång: jag är Guds lilla barn. Allt eftersom timmarna gick och när så många andra av Guds dyrbara söner och döttrar i Haiti upplevde mörker, död och förtvivlan, så fick familjen Santillus uppleva ett under. Ganshi, Angie och Gansley hittades levande under det tillplattade byggnaden. Under händer inte alltid så omedelbart. Ibland så undrar vi eftertänksamt varför det underverk som vi så uppriktigt har bett om inte inträffar här och nu. Men när vi förlitar oss på frälsaren så sker utlovade under. Antingen i det här livet eller i nästa. Då blir allt väl till sist. Frälsaren förkunnar: låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa. I världen får ni lida, men var vid gott mod. Jag har övervunnit världen. Jag vittnar för dig att om du älskar honom, litar på honom och tror på honom och följer honom, så kommer du att känna hans kärlek och hans bifall. När du frågar, vad anser Kristus om mig? Så ska du få veta att du är hans lärjunge, du är hans vän. Genom sin nåd hjälper frälsaren dig med det du inte kan själv göra. Vi väntar ivrigt på vår älskade profets avslutande ord. President Thomas S. Monson ordinerades som en av Herren Jesu Kristi apostel när jag var 12 år gammal. I över 48 år har vi välsignats med att höra honom bära vittne om Jesus Kristus. Jag vittnar för er om att han nu är frälsarens främsta apostel på jorden. Med stor kärlek och beundran för många kristliga lärjungar som inte är medlemmar i den här kyrkan förkunnar vi ödmjukt att änglar har återvänt till jorden i vår tid. Jesu Kristi kyrka, som Jesus fordom organiserade den, har återställts med himlens makt, förrättningar och välsignelser. Mormons bok är ännu ett Jesu Kristi testamente. Jag vittnar om att Jesus Kristus är världens frälsare. Att han led och dog för våra synder och uppstod på den tredje dagen. Han är uppstånden. På en framtida dag ska varje knä böjas och varje tunga bekänna att han är Kristus. På den dagen bekymrar vi oss inte om ifall andra inte betraktar oss som kristna. På den dagen är våra ögon fästade på honom och vår själ är inriktad på frågan: vad anser Kristus om mig? Han lever. Det vittnar jag om i Jesu Kristi namn. Amen.
Brothers and sisters, it will now be
Vi har nu förmånen att få lyssna till president Thomas S. Monson, vår älskade profet. Efter president Monsons ord avslutar kören den här konferensen med "Var när mig varje stund". Avslutningsbön får vi sedan av äldste Shario Masagardi i det 70s korum, varefter konferensen gör uppehåll i 6 månader.
My heart is full as we come to the close of this glorious conference.
Mitt hjärta är fullt när vi nu närmar oss slutet på konferensen. Vi har välsignats när vi lyssnar till råd och vittnesbörd från de som talar till oss.
As we've listened to the counsel and testimonies of those who have spoken to us. I think you will agree with me
that we have. Jag tror ni håller med mig om att vi har känt Herrens ande när våra hjärtan har berörts och vårt vittnesbörd har stärkts. Ännu en gång har vi fått njuta av vacker musik som har förhöjt och berikat varje möte under konferensen. Jag uttrycker min tacksamhet till alla som delat med sig av sina talanger i det avseendet. Mitt hjärtliga tack går till var och en som talar till oss och till de som uppsänt böner under vart och ett av mötena. Det finns otaliga som arbetat bakom kulisserna eller i mer synliga roller under varje konferens. Det vore inte möjligt för oss att ha de här mötena utan deras hjälp. Jag tackar dem också. Jag vet att ni tillsammans med mig vill uttrycka tacksamhet för de bröder och systrar som har blivit avlösta under den här konferensen. Vi kommer att sakna dem. Deras bidrag till Herrens verk har varit enorma och kommer att märkas under kommande generationer. Vi har också med uppräckta händer uttryckt stöd för bröder och systrar som kallats till nya ämbeten under konferensen. Vi välkomnar dem och vill att de ska veta att vi ser fram emot att arbeta med dem i mästarens sak De har kallats genom inspiration från höjden. Vi har haft en större täckning än någonsin av den här konferensen. Vi har nått ut över kontinenter och hav till människor överallt. Fastän vi är långt borta från många av er, känner vi er ande och hängivenhet. Och vi sänder vår kärlek och uppskattning till er, var och en, var ni än är. Så välsignade vi er, bröder och systrar, att ha Jesu Kristi återställda evangelium i vårt liv och vårt hjärta. Det ger svar på livets största frågor. Det ger oss mening och mål och hopp i våra liv. Vi lever i svåra tider. Jag försäkrar er att vår himmelske fader är medveten om de utmaningar vi står inför. Han älskar oss var och en och vill välsigna oss och hjälpa oss. Må vi åkalla honom i bön så som han uppmanade oss när han sa: be alltid och jag ska utgjuta min ande över dig och stor ska din välsignelse bli, ja större än om du skulle få jordens skatter. Kära bröder och systrar, må era hem vara fyllda med kärlek och vänlighet och med Herrens ande. Älska er familj. Om det finns meningsskiljaktigheter eller stridigheter mellan er, så uppmanar jag er att klara upp dem. Nu, frälsaren sa, det ska inte förekomma några ordstrider bland er. Ty sannerligen säger jag er, den som har en stridslysten ande är inte av mig, utan av djävulen, som är fader till stridigheter, och han hetsar människornas hjärtan till att strida i vrede, den ene mot den andra. Men se, det är inte min lära, utan det är min lära att sådan skall upphöra. Slutcitat. Som er enkle tjänare upprepar jag kung Benjamins ord i hans tal till sitt folk när han sa: jag har inte befallt er att tro att jag av mig själv är för mer än en dödlig människa, men jag är, liksom ni själva, underkastad alla slags skröpligheter till kropp och sinne. Ändå har jag valts genom Herrens hand och har skyddats och bevarats av hans ojämförliga makt för att tjäna er med all kraft, sinne och styrka som Herren har förunnat mig. Mina älskade bröder och systrar, jag vill av hela mitt hjärta utföra Guds vilja och tjäna honom och tjäna er. När vi nu lämnar konferensen så nedkallar jag himlens välsignelser över er, var och en. Byggnaden är full och ni som är borta från era hem, må ni återvända dit i säkerhet igen. Begrunda sanningarna jag hört och må de hjälpa er bli ännu bättre än ni var när konferensen började för 2 dagar sedan. Och tills vi möts igen om 6 månader ber jag att Herrens välsignelse ska utgjutas över er, ja, över oss alla. Och det gör jag i hans heliga namn, ja, Jesu Kristi, vår Herres och Frälsares namn. Amen.
Father, which art in
Fader, som är i himlen.
At this moment of the closing of this
nu, när den här fantastiska konferensen avslutas, så böjer vi våra huvuden ödmjukt inför dig och den undervisning vi har fått från profeter och siare. Och nu, Fader, när vi sprids över jorden till våra hem, ber vi att vi ska kunna ta den här undervisningen och använda den i våra liv för att skydda våra familjer och för att kunna välsigna dem som är i vår närhet. Vi ber att du välsignar oss och beskyddar oss på vägen hem och att din ande ska vara hos oss. Vi tackar dig för att vi har kunnat vara i profeters närhet, och vi tackar dig för vår återlösare Jesus Kristus. Vi ber så i hans heliga namn, Jesus Kristus. Amen.
This has been a broadcast of the 182nd annual General Conference.
Detta var en utsändning av den 182:a årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av Sista dagars heliga. Talarna hade valts bland kyrkans generalauktoriteter och er generalämbetsmän. För musiken stod tabernakelkören. Denna utsändning tillhandahölls som public service av Bonneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjudet.